Välkomna till den 32:a predikan ifrån den här boken Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till Romarbrevets 15:e kapitel och vers 14. Jag ska strax läsa från och med vers 14 och kapitlet ut. Men låt oss först be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Paulus skriver alltså i Romarbrevets 15:e kapitel från och med vers 14. Mina bröder, för min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap, och att ni också kan förmana varandra. Ändå har jag delvis skrivit ganska järvt till er för att påminna er i kraft av den nåd som jag fått från Gud. Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige ande. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i under och tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där Kristi namn ännu inte är känt, så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet: de som inte har fått budskapet om honom ska se, och de som inte har hört ska förstå. Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre någon uppgift i de här regionerna, och jag har längtat i många år efter att besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas få träffa er på genomresan och bli utrustad för resan dit, efter att först en tid har haft glädjen att vara tillsammans med er. Men nu reser jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaja har nämligen bestämt sig för att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de bestämt, och de står också i skuld till dem. För om hedningarna har fått del i deras andliga goda, så är de också skyldiga att betjäna dem med sitt materiella goda. När jag har slutfört detta och på ett säkert sätt överlämnat den gåvan till dem, ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er, så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Jag uppmanar er bröder, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som anden ger, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror, och att hjälpen jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Då ska jag med glädje komma till er, om Gud vill, och vila ut tillsammans med er. Fridens Gud vare med er alla. Amen. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Efter att ha redogjort för läromässiga frågor och tagit upp praktiska problem i församlingen i Rom, delar Paulus i slutet av kapitel 15 med sig av sina personliga planer. På det sättet får vi en inblick i den store apostelns hjärta. vad som var hans drivkraft i arbetet för evangeliets utbredande. Redan i brevets inledning hade Paulus helt kort delgett sina planer. Romarbrevet 1, vers 8-15. Nämligen att äntligen förverkliga sin önskan att komma till Rom och dela med sig av Guds ord till dem. Eller snarare att de ömsesidigt skulle bygga upp varandra på sin gemensamma kristna tro. När Paulus nu plockar upp den tråden igen får vi en fullständigare redogörelse för hans planer för framtiden. Till dessa planer hör att församlingen i Rom skulle vara behjälpliga då det gällde apostelns ambition att komma ända bort till Spanien, som vi ser i vers 24. Vi ska nu i predikans första del lyssna till Paulus uppmuntrande ord. När man läser paulinerna, alltså de paulinska breven, särskilt brevens inledningar, är det slående hur generös Paulus är i sin bedömning och uppskattning av sina läsares och åhörares tro och andliga mognad. Nästan varje brev börjar med hur Paulus tackar Gud för de framsteg som de har gjort på trons område. Så gjorde aposteln också i Romarbrevets inledning. Han skrev där, Romarbrevet 1:8, att han tackar Gud genom Jesus Kristus för er alla, eftersom han i hela världen talar om er tro. Och nu fortsätter han i liknande ordalag i vers 14. Mina bröder, för min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Att få höra sån uppmuntran kan vara trostärkande, särskilt när det kommer från en sån gudsman som Paulus. Församlingen hade nått andlig kunskap och mognad. Men Paulus skrev ändå i vers 15 ganska djärvt till dem för att påminna dem i kraft av den nåd som han fått från Gud. Det var inte med några nya läror han kom till dem, utan sånt som de kände till sedan tidigare. Men varför skrev han då detta långa brev med fler teologiska resonemang och läror än i någon annan bibelbok? Det har jag gjort, säger han, för att påminna er i kraft av den nåd som jag fått från Gud. Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna i helig prästtjänst för Guds evangelium, vers 15 och 16. Så fungerar trons liv. Vi behöver bli påminda på nytt och på nytt om Jesus Kristus och frälsningen i honom. Genom ordets tjänst hoppades Paulus att de kristna i Rom skulle bli stadfästa och stärkta i tron, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige ande, som han skriver i vers 16. Paulus använder här återigen gammaltestamentlig offerterminologi som han gjorde i Romarbrevet 12:1. Men den här gången för att med ett symboliskt språk beskriva sitt uppdrag som en ordets tjänare i det nya förbundet. Under gamla förbundets tid skulle prästen bära fram de troendes offer inför Gud. På liknande sätt, bildligt talat, gör nu Paulus. Han bär fram troende hedningar som välbehagliga offergåvor åt Gud. Det kan vara av intresse att notera att Paulus, när han beskriver sig som en Jesu Kristi tjänare bland hedningarna i helig prästtjänst för Guds evangelium, inte använder det vanliga ordet för tjänare, som är doulos, utan leiturgon. Det är det ord som används om den präst som leder gudstjänstens liturgi. Paulus kallar sig liturg. Men när han säger att han, som en slags gammaltestamentlig offerpräst, i gudstjänstens liturgi bär fram hedningarna som offer åt Gud, ödmjukar han sig genast och påpekar att de offer som han bär fram, hedningar som vunnits åt Gud genom tron på Kristus, inte färdigställts till välbehagliga gåvor till Gud genom apostelns egen förtjänst eller gärning. Offret har istället, som han skriver i vers 16, blivit helgat genom den helige ande. Det är alltså anden, inte Paulus eller hedningarna själva, som berett dem till ett offer som Gud med glädje tar emot. Det är verkligen som Luther säger, som vi kan se i förklaringen till tredje trosartikeln, Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sidan 366. Jag tror att jag icke av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom, utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro. Vi ska nu i predikans andra del se närmare på Paulus uppdrag. Paulus visste att han hade fått exceptionella gåvor och att Gud bestämt att utvidga sitt rike genom hans missionstjänst. Han hade en ära i Kristus Jesus, i sin tjänst inför Gud, ser vi i vers 17. Men framgångarna tog han aldrig som en personlig vinst, åstadkommen genom egen genialitet eller uthållighet. Till församlingen i Korint hade Paulus tidigare skrivit, andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 5-6. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Nu skriver han till församlingen i Rom på liknande sätt i vers 18 och 19. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Utan tvekan hade Paulus blivit utrustad av Gud till att göra stora ting. I apostlagärningarna läser vi hur Gud handlade genom Paulus med kraften i tecken och under, genom andens kraft. Vid ett tillfälle till och med uppväckte Paulus en ung man från döden, apostlagärningarna 20, vers 9-12. Sånt hörde till den första tidens apostoliska verksamhet, som Paulus skriver till församlingen i Korint, andra Korintierbrevet 12:12. Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken, under och kraftgärningar. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium, fortsätter Paulus i vers 19. Illyrien var ett område som låg längs Adriatiska havets östkust på västra Balkanhalvön. Vi ska lägga märke till ordet så. Så har jag från Jerusalem och överallt till de andra områdena predikat Kristi evangelium, skriver alltså aposteln. Vi skulle alternativt kunna översätta med följaktligen, eller som en konsekvens. Han menar alltså att Följden av vad Kristus har gjort genom honom är att han överallt predikat Kristi evangelium. Detta är inte skryt från apostelns sida. Han ger bara ära åt den som äras bör, nämligen Gud. Genom att ställa sig till Guds förfogande, genom att ledas av honom och handla i hans kraft, så har aposteln uträttat avgörande viktiga saker för evangeliets utbredande. Eftersom det inte skildras i apostlagärningarna, och inte heller någon annanstans, att Paulus missionerade i Illyrien, så innebär förmodligen orden att han ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium, att han färdades till detta områdes gräns, men inte in i själva området. Vi kan hur som helst påminna oss om den marschordning som Jesus gav sina apostlar strax innan han lämnade dem i och med himmelsfärden. Apostlagärningarna 1:8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det var exakt vad som sedan skedde genom apostlarnas verksamhet. Redan i kapitel 1 hade Paulus låtit sina läsare och åhörare få veta hur mycket han längtade efter att få komma till dem. Romarbrevet 1, vers 11 till och med 13. Han anger nu två skäl till varför det dröjt. Det ena skälet uttrycker aposteln med följande ord i vers 20. Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där Kristi namn ännu inte är känt, så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Paulus hade inte lagt grunden för församlingen i Rom. Det hade andra gjort. Därför kunde han så att säga anse att ansvaret för församlingen i Rom, att de undervisades i den rätta läran, föll utanför hans direkta ansvarsområde. Mer tvingande var det för honom att predika på de platser där evangeliet ännu var ohört. Där väntade han sig, såsom hedningarnas apostel, att skörda stora framgångar. Han påminner om orden från Jesaja 52, vers 15, för att motivera sitt handlingssätt att predika bland människor som inte sett eller hört. De som inte har fått budskapet om honom ska se, och de som inte har hört ska förstå. Vi kan notera att det här citatet från Jesaja är taget ifrån den grekiska antika översättningen av Gamla testamentet som går under namnet Septuaginta. Nu till sist, Paulus planer. I vers 23 skriver Paulus: men nu har jag inte längre någon uppgift i de här regionerna. Därför är det inte något som hindrar att han nu besöker dem på sin väg till Spanien, ett annat område där Kristus inte blivit predikad. Kom Paulus någonsin dit? Enligt Clemens, som var biskop i Rom på 90-talet, nådde Paulus slutligen västerns gräns och hade därmed lärt hela världen rättfärdighet. Clemens brev, kapitel 5, vers 7. Ett brev som återfinns i boken De apostoliska fäderna. Kyrkofadern Johannes Chrysostomos hävdar att aposteln efter vistelsen i Rom nådde Spanien, och Hieronymus skriver att aposteln kom dit med skepp. Det är svårt att avgöra dessa källors tillförlitlighet. Kanske de helt enkelt utgick från att den inspirerade gudsmannens planer inte kan ha slagit fel. Vi gör nog bäst i att lämna frågan öppen. Paulus vill dra in församlingen i Rom i missionsarbetet genom att uppmana dem att understödja honom materiellt. Han skriver i vers 23 och 24: Jag har längtat i många år efter att besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas få träffa er på genomresan och bli utrustad för resan dit, efter att först en tid ha haft glädjen att vara tillsammans med er. Vi ser även att Paulus också såg fram emot att vara hos församlingen till ömsesidig glädje och uppbyggelse. Det finns dock en sak som först måste ordnas innan Paulus kan förverkliga sina planer angående Rom och Spanien. Han skriver i vers 25 och 26: Men nu reser jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaja har nämligen bestämt sig för att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Det är ett återkommande tema i Nya Testamentet att de heliga i urförsamlingen behöver hjälp och understöd från andra kristna. Kanske berodde detta på att deras bekännelse till Kristus utestängt dem från det sociala nätverk som den synagogala gemenskapen innebar också i termer av materiell hjälp i nödsituationer, trots att de betalade skatt lika väl som alla andra. Eller kanske det var deras eget arbete med att hjälpa fattiga som gjorde dem själva fattiga. I Apostlagärningarna 6, verserna 1-6, läser vi att den materiella hjälpverksamheten som urförsamlingen skötte var så omfattande att 7 församlingstjänare eller diakoner insattes för att sköta den. Någon har till och med föreslagit att det var urförsamlingens praktiserande av egendomsgemenskap som vi kan se i Apostlagärningarna 4, 32-35. Som gjorde dem fattiga. Kommunism är aldrig bra, inte ens inom kristna sammanhang. Hur som helst behövde de hjälp. I Apostlagärningarna 11, 27-30 står det om en insamling som gjorts av de kristna i Antiochia för att hjälpa församlingen i Jerusalem i en svältkatastrof. Och i andra brev skriver Paulus om insamlingen till de heliga i Jerusalem. Man kan till exempel se Galaterbrevet 2, vers 9-10, 1 Korintherbrevet 16, vers 1-4 och andra Korintherbrevet 8, vers 1-9. Insamlingen som Paulus skötte var ett stort projekt som engagerade församlingarna i Europa. Det ser vi i vers 26. Såväl som de i mindre Asien kan man se i Apostlagärningarna 24. Det handlade inte bara om att hjälpa materiellt utsatta medkristna, utan även om att manifestera den andliga enhet som rådde mellan de mestadels hedna kristna församlingarna utanför Judén och den mestadels judekristna församlingen i Jerusalem. Paulus skriver i andra Korintherbrevet 9, vers 12-15. Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara de heligas behov, utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. När ni visar er äkthet genom denna hjälp, prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med dem och med alla. De kommer också att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Som vi sett har Paulus särskilt från och med kapitel 14 manat till enhet inom församlingen och försökt att få judekristna och hedna kristna att leva i ömsesidig respekt och förståelse. Därför är det inte förvånande att han även här, då det gäller insamlingen, understryker det andliga band som binder de båda grupperna tillsammans. Han skriver om de hedna kristnas, de i Makedonien och Akaja, deras beslut att samla in pengar till de judekristna i Rom. I vers 27 uttrycker Paulus sig så här om dem. Så har de bestämt och det står också, och de står också i skuld till dem. För om hedningarna har fått del i deras andliga goda, så är de också skyldiga att betjäna dem med sitt materiella goda. Det var ju från urförsamlingen i Jerusalem som ordet hade gått ut. Och därför kan inte de kristna ute i de andra provinserna vara nog tacksamma till dem. Det kan vara värt att notera att vers 28a borde översättas så här. När jag har slutfört detta och på ett säkert sätt överlämnat den frukten till dem, istället för överlämnat den gåvan. Paulus kallar alltså pengakollekten för en frukt, det vill säga en frukt av den tro som de hedna kristna har. Tron får sitt uttryck i givmildhet och kärlek till de medkristna. Efter överlämnandet av frukten i Jerusalem så planerar Paulus att komma till de kristna i Rom på vägen till Spanien. Det ser vi i vers 28. Och jag vet att när jag kommer till er, fortsätter aposteln, så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Vers 29. Det blir en härlig stund för församlingen i Rom att ta emot en Jesu Kristi apostel. Men Paulus väntar sig som sagt också andlig välsignelse från dem. Deras gemenskap i tron är till ömsesidig välsignelse. Och därför ber Paulus dem redan nu om förbön som ska stärka och beskydda honom när han reser till Jerusalem. Två saker vill han särskilt be om. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror. Och att hjälpen jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Vers 31. Den första önskan om förbön handlade alltså om Paulus personliga säkerhet. Jesus hade i förväg talat om vad som skulle hända med hans apostlar. Johannes 16:2. De kommer att utesluta er ur synagogorna och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. De otroende judarna i Jerusalem, alltså de i Judén som inte tror, som Paulus uttryckte det, ville gärna döda Paulus. Det var något som aposteln var beredd på. När hans medkristna vädjade till honom att inte bege sig upp till Jerusalem på grund av den uppenbara dödsfaran, svarade han i Apostlagärningarna 21:13. Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn. Paulus begäran om bön för sin säkerhet var inte ett utslag av förföljelsemani. När han kom till Jerusalem uppstod kaos bland judarna som försökte döda honom. Kan vi se Apostlagärningarna 21, vers 27 till och med 31. Paulus räddades undan den mordiska folkhopen genom att fängslas av romarna. Det var för övrigt genom detta fängslande som Paulus sen kom till Rom. Han använde sig nämligen av den rättighet som hans romerska medborgarskap medförde, att ställas inför rätta hos kejsaren. Apostlagärningarna 25, vers 10-12. Den andra önskan om förbön handlade om att frukten eller penninggåvan skulle nå fram och bli mottagen av de kristna i Jerusalem. Det böneämnet gick i uppfyllelse. Paulus avslutar detta avsnitt med att välsigna sina läsare och åhörare. Fridens Gud vare med er alla. Amen. Och då får vi också säga amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.